Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt 48 av den här innebandypodden. Som ni vet så kan ni följa den på alla plattformar, ja, alla ljudplattformar som finns, som Spotify. I det här avsnittet har vi med oss en av svensk innebandys allra mäktigaste, Jörgen Lindgren. Han fyller 54 år senare i år. Han är vd för föreningen Svenska Superligan och hans CV tidigare i karriären är imponerande. Han har varit hockeydomare på allra högsta nivån under massor av år. Han har varit generalsekreterare under 4 år för Svenska Hockeyförbundet. Och under 7,5 år har han varit vd på SHL, alltså hockeyligan i Sverige. Och numera är han vd då för innebandyns högsta serier. Och det har han varit sedan 1 maj 2020. Det finns mycket att fråga om och många frågor att svara på. Därför tänker jag att det är hög tid att vi släpper fram Jörgen här nu i det här avsnittet. Så nu kör vi! Ja, då hälsar jag Jörgen Lindgren välkommen till det här avsnittet.
Tack för det, tack för det.
Härligt att prata med en vd, hur känns det?
Ja, jag vet inte hur det känns att prata med en vd, men för mig känns det här jättebra. Det ska bli otroligt spännande att få med i det här avsnittet.
Ja, jag ska försöka vara lite klurig och ställa lite motfrågor när du berättar om det vi ska prata om. Hur ska vi börja allt här då? Jo, men 2020, den 1 maj, så tillträdde du som vd för föreningen Svenska Superligan.
Mm, stämmer bra det.
Ja, och nu har vi det är en 17-18, ja, det är ett gäng månader sedan dess.
Mm.
Världen har varit lite annorlunda under den här tiden.
Ja, det kan man ju verkligen säga. Det gäller samhället generellt och naturligtvis utifrån från det perspektivet så har ju idrotten fått sin kan man säga en helt annorlunda vardag också. Precis som, och där också vi utifrån innebandyn och SSL.
Mm. När var det du tackade ja till det här uppdraget i tid?
Ja, det var där kring. Jag och styrelsen med Kalte och i spetsen där hade haft en diskussion under en tid och sen så ja, någonstans så kände vi att vi skulle sätta igång. Och det var där någon vecka eller några veckor innan där vi gjorde det officiellt. Då.
Ja, och då kunde man aldrig tro att det skulle bli så här det närmaste 1,5 året.
Nej, det var väl ungefär som alla trodde där i början att det här går över lite hastigt och lustigt. Eller lustigt var det väl inte, men alla trodde väl att det skulle gå över ganska snabbt. Och sen har det varit otroligt ihållande. Jag tror ingen, och med betoningen på ingen, kunde ens förutse hur länge vi och vilka konsekvenser det skulle ha.
Nej. Genom den rollen du har då så är ju du en av nyckelspelarna i svensk innebandy numera. Hur känns det?
Nej, men det känns ju naturligtvis otroligt ska jag säga, spännande och hedrande att ha rollen. Och sen är vi ju naturligtvis flera som är alltifrån klubbarna till styrelsen och till mig i det fallet. Och även innebandyförbundet har ju en viktig roll. Och även du i din position har ju en viktig roll för innebandy. Men utifrån min roll som vd för SSL så är det klart att det känns otroligt spännande.
Mm. När man hamnar i den här rollen i innebandy då, så blir det på något sätt utanför. Så tänker man, ja, nu är det han som ska fixa allt.
Ja, jo, det är nog lätt att tänka så, men det jag menar, verksamheten pågick innan jag fick jobbet. Och det är klart att det är också enklare när det blir så tydligt att vem som får rollen, så är det också enklare att hänga upp den på någon. rollen och funktionen som sådant och resultatet. Men det här är ju inget ensam jobb, utan det här är ju ett ansvar som faller på alla. Sen är det naturligt utifrån rollen att du frontar en del frågor och blir den publika. Det kommer på något sätt med jobbet, men det här är ju inget enmansjobb långt ifrån, utan det här är väldigt många som är inblandade i det här och kommer vara inblandade i framtiden också.
Mm. Jag tänker att vi ska backa tillbaka bandet här och att du kan berätta om din idrottskarriär. Det har ju varit mest ishockey för dig fram tills 2020.
Mm.
Utöver att du har haft en dotter som har gått 3 år på RIG och numera spelar i Endre.
Ja, men idrottskarriären var väl, ska jag säga, relativt. Jag har spelat hockey, fotboll, ja, innebandy på extremt låg nivå, handboll tror jag, och basket, precis som alla unga gjorde när, om man säger den tids när jag växte upp. Och sen så blev väl hockey, kan man säga, på något sätt min idrott, och som slutade aktivt när jag var 16-17 år med att spela ishockey, övergick till att döma. Och sen så fortsatte jag döma ishockey och var då linjeman i dåvarande elitserien under 6-7 säsonger, men det slutade med 2002.
Ja. Vad spännande, vad hade du för position som spelare då?
Center, jobbade väl inte hem så där supermycket över egen röd, tror jag. På den tiden så fanns ju red line, så man var ju tvungen att vara över röda för att inte hamna i men center, jag var center och forward, kan man säga.
Ja, men då krigar du ändå på genom de här tuffa åren när man är 14, 15, 16 i ishockey, så att det är ändå ganska länge du höll på ändå.
Ja, absolut. Och vi hade ju fantastiskt lag. Jag är ju född och uppvuxen ute i Järna, och det var en otroligt fin förening och klubb på den tiden. Och mycket goda kompisar i laget och sådär. Och sen på senare år så har jag varit ute där och spelat veteranhockey då. Och det är ungefär samma folk som är kvar.
Ja, men att göra den övergången att från spelarkarriär då, man kanske känner att man inte räcker till eller tappar intresset. Eller, ja, jag vet inte, men att gå över då till att bli domare, det är ändå en ganska häftig flytt, om man säger så, och så tidigt.
Mm. Men det var väl nog ingenting som jag tänkte på. Min pappa hade en kompis som var domaransvarig, och han tyckte jag skulle testa på. Och jag kände väl sista året jag spelade, så åkte jag väl och tjata på domaren mest hela tiden. Och sen när jag började döma så insåg jag att men där ska man inte hålla på att tjata speciellt mycket på, för det är inte så enkelt. Men också få vara en del av idrotten och som jag hade då förmånen att kunna få vara med på den yttersta eliten även internationellt, så var det otroligt inspirerande att kunna vara med och få vara en del av sporten och en del av själva matchen och elitverksamheten.
Ja, jag själv spelar ishockey och spelar i Frölunda, och det innebar ju att jag under nästan 10 år var på alla matcher i Skandinavium, och jag minns ju ända från att jag var en riktigt, riktigt liten grabb hur utsatt man var som domare i exempelvis då Skandinavium. Alltså, man fick ju verkligen veta att domarna levde, eller ni som var ute på isen här, jäklar vilket tryck det är i ishockey på hockeydomarna.
Mm. Samtidigt så blir ju du så, det är ju som spelare ungefär, oavsett om det är ishockey eller innebandy eller vad det än är, så blir du otroligt fokuserad på det du gör. Så man blir ju i sin lilla bubbla, kan man säga, precis som du som spelare också. Så du hör ju inte allting som liksom tjoas och kemmas på läktaren, utan det är mer att du får pulsen utav det och känner en del av stämningen. Men man hör inte allting som sägs.
Nej, men samtidigt så har ishockeyn varit extremt, alltså är det fullsatt på Hovet eller Skandinavium eller vilken arena det nu är, så är det ju ändå ett ganska konstant tryck från publiken i vissa situationer som faktiskt inte går att jämföra med någon annan sport egentligen.
Nej, det är möjligt på de här otroligt väl fyllda läktarna ute i fotbolls-Europa, så kan du kanske få samma sak. Men det är ju en otrolig stämning på en hockeyarena, och du skapar ju liksom ett väldigt, väldigt tryck. Men jag tror snarare att man vänder det till att använda det, kan man säga, som kraft in i att vara ännu mer fokuserad på det du gör.
Mm. Vad tror du att du har lärt dig genom att vara inne i smeten och att dumma då när du tog med dig till din fortsatta karriär, civila karriär?
Jag tror mycket är ju på något sätt att vara rättvis och försöka vara liksom, ta ett djupt andetag i vissa situationer och vara lite kall. Sen pratar vi om hundradelar du måste bestämma dig på. men också lita i sammanhanget, lita på din magkänsla och liksom driva på i olika beslut oavsett, kan man säga, om det är idrotten eller om du tar in det i näringslivet. Men idrotten har gett mig en otrolig kunskap och erfarenhet att plocka med sig in i näringslivet och alla dess olika situationer.
Mm. Och du hamnar ju sen som generalsekreterare för Svenska Hockeyförbundet. Hur hamnar man där då från domarkarriären? Eller det var under...
Ja. Jag hade en ganska lång näringslivskarriär där inemellan och när jag då slutade döma så någonstans så var jag, ska jag säga, på något sätt försöka då, och jag hade väldigt, väldigt bra jobb och fick liksom förmånen att kunna utveckla mig på näringslivssidan. Sen i och med att jag inte var tillräckligt bra i sporten att kunna försörja den på mig då, så kände jag efter en tid inom näringslivet i ganska många internationella bolag att jag ville testa på att jobba med idrotten som yrke då. Och i och med att jag inte var tillräckligt duktig att lira så får man då komma in på kontoret. Mm. Och sen var det ett par kompisar runt omkring mig som tyckte att jag skulle söka jobbet som GS på förbundet. Och sen efter en tid så lyckades jag få det. Vilket också har lärt mig enormt mycket med näringslivsbakgrunden, att ta in den i ett idrotts- och hela folkrörelseperspektivet och alla demokratiska processer.
Mm. Okej, okay. Så det är det man kallar sig GS då när man är generalsekreterare.
Ja, precis. Ursäkta förkortningen.
Ja. Men kan du förklara för alla som lyssnar på det här och tittar på det här, vad är det som är det härliga med att jobba med en idrott, alltså att jobba med någonting som väldigt många brinner för, ofta lägger sin fritid på?
Det är en jättebra fråga. Jag skulle säga så att det är precis det som gör det härligt, att det är sånt stort engagemang. Och naturligtvis så gäller det ju att använda det engagemanget på rätt sätt. Men det är ett engagemang och det berör väldigt många i idrotten. Och det är klart att oavsett vad beslut eller verksamhet man än har, så är det klart att idrotten, är du i näringslivet så berör inte lika många på det sättet utifrån framförallt den publika delen då. Sen har ju den sina för- och nackdelar naturligtvis då, men utifrån idrotten och när det är en idrott som du själv gillar på något sätt och lever för, så blir också, kan man säga, uppdraget ännu mer intressant att kunna jobba med just och använda det engagemanget som finns runt omkring.
Mm. Och sen så blir du under 7,5 år så är du vd på Svenska Hockeyligan då. Mm. Hur blev den flytten och vad är skillnaden med att jobba för förbundet kontra ligan då?
Jag tyckte väl där, kan man säga, jag fick faktiskt frågan från dåvarande ordförande i, som dessvärre har gått bort nu, Anders Edin. Fick jag en fråga från han om jag var intresserad av att komma över till hockeyligan. Och det blir en tydligare uppdrag, kan man säga. Förbundet gjorde vi en fantastisk resa i och vi ska säga, organisationen såg sig över. Vi fick till de kommersiella intäkterna, plockade hem en del rättigheter och liksom började jobba väldigt, väldigt, väldigt framgångsrikt med ishockeyförbundet. Men sen kände jag också i sammanhanget att ligan var nog mer jag utifrån mig som person och min bakgrund i vad jag kan. Så när jag fick frågan från Anders Edin hur fint och bra det än var på ishockeyförbundet, så kändes det som en rejäl utmaning. Vi hade kommit en bra bit på väg på hockeyförbundet, så det liksom började närma sig att någonstans någon annan skulle ta vid. Och då fick jag frågan och chansen att komma till ligan. Och där blir uppdraget än tydligare. Förbundet har ju alla distrikt och du har alla klubbar, kan man säga, under högsta ligan och neråt, kan man säga. Här blev det tydligt, på den tiden var det 12 lag, sen utökades den till 14. Då. Men uppdraget var mycket tydligare, kan jag säga, utifrån, och passade nog mig utifrån där jag var just då.
Ja, du pratar om tydligare. Jag tänker ju mer att det är resultatfixerat också, att det är en väldigt stor skillnad, ett förbund kontra en organisation som jobbar med elitverksamhet.
Mm. Och det är det som blir tydligheten i att du följs upp och du ska leverera ett resultat och du ska göra det eller du ska göra det. Så det är klart att tydligheten fanns där. Även om det var en tydlighet i förbundet också med vad vi skulle göra, så blev den på ett lite annorlunda sätt kanske, vilket är naturligt i en liga på det sättet.
Ja, just det. Tänker ju att det också är mer utsatt då också, för att folk vill ha resultat och man kräver en massa saker till höger och vänster, eller?
Mm. Ja, absolut. Absolut.
Ibland kan man inom innebandy tycka att det stormar till höger och vänster, men det är väl bara en vindputs jämfört med hur det är i svensk hockey då, tänker jag, eller?
Jo, det kommer ju, kan man säga, med numerären som är intresserad av och följer och liksom engagemanget runt omkring. Och det är klart det är ett jättestort engagemang och extremt mycket människor som är intresserade av ishockeyn som både som liga men också så kan man säga, som helhetsföreteelse då. Så det är klart att med det så kommer också en ökad press på alla dess olika plan och resultatdrivet och hela mediebiten naturligtvis också då.
Ja, precis. Jag vet ju att svensk hockey mycket jobbade på att man på något sätt skulle säkra sina intäkter och se till att de var goda i alla matcher. Och man utökade ju antalet matcher i sin serie. Och vad gjorde man mer alltså för att öka intäkterna kring matcherna om man bortser från de här avtalen och sånt som slöts?
Ja, men grunden var ju, och det var ju det som var grunden i utökningen av antal lag, att man ansåg att det kunde spelas hockey på högsta nivå på fler ställen i Sverige för att få en spridning då på fler städer i Sverige helt enkelt. Och med det också öka antalet intresserade och antalet som följer. Så, och naturligtvis alla avtal som gjordes, alltifrån kommersiella avtal till tv-avtal, var ju en otroligt viktig del och en grund att stå på. Sen jobbar ju klubbarna enormt och får ju nu starta upp den verksamheten igen, det vill säga med att hur attraherar vi människor och fans till och publik till matcherna, hur jobbar vi med matcharrangemang, hur jobbar vi före matchen, under matchen och efter matchen. Och det är ju direkt översättningsbart till oavsett vilken idrott det än är. Sen är det klart att mängden som kommer på matcherna är fler i hockeyn och fotbollen än vad den är i innebandyn, men jag tror att arbetssättet är ganska lika oavsett vilken idrott eller hur stor eller liten den än månde vara.
Men jag vet ju att många av de här stora hockeyklubbarna, de vill ju helst bara möta varandra hela tiden, eller?
Nej, det tror jag inte. Det där är nog en sägning som har blivit en sanning, tror jag. Säger ju sig självt att det blir ju ganska tråkigt att spela mot samma lag. Och dynamiken är ju att idag när du startar upp exempelvis SHL så är det ju otroligt osäkert vem som kan vinna. Det vill säga att i princip kan alla som ställer upp, alla 14 lag kan vinna. Och du får liksom en debatt kring det och du får en diskussion och du får i media. Och det är ju egentligen det som har varit avsikten med sättet att fördela resurserna i ligan, att det vill säga att alla har lika mycket pengar. Alla får ta del av lika mycket pengar för att man ska kunna bygga en verksamhet och bygga ett lag. För att kunna tävla på yttersta nivån. Och det tycker jag man kan säga, i stort har lyckats med utifrån att vi får de här diskussionerna. Att det är kanske en 8, 10 eller till och med 14 lag som kan vara med och vinna. Pratas om att vinna SM. Och det är, kan man säga, önskan oavsett vilken sport du än driver en ligaverksamhet i. Att du har så många lag som möjligt som kan tävla om finalplatserna.
Vad hände under dina år som ansvarig? Jag tänker att de här arenafrågorna kanske klarades av innan du blev VD, eller var det under den tiden också? Kan du berätta lite, vad jobbar ni med under de åren som du var ansvarig?
Ja, men det var ju, grunden var ju att skapa en långsiktig hållbar verksamhet. Och det är ju både utifrån ekonomi och organisation och både hos ligan och hos klubbarna. Och sen en del i det var ju att säkerställa en plattform för att klubbarna skulle vara så starka som möjligt. Och du vet att ju mer folk vi får in i arenan, desto bättre är det. Och sen blev det ju en debatt utifrån att kan man säga, de regelverken som fanns, de har ju funnits i väldigt många år. Så blev det helt plötsligt väldigt tydligt vad som skulle börja gälla. Men det man tror jag inte riktigt hade förståelse för då var ju att regelverket fanns redan. Sen skruvades det upp med ett antal åskådare till. Och sen var det väl mer att dispenserna inte fanns där på samma sätt som de hade funnits. Men det var ju ett syfte och ett sätt att driva saker och ting framåt.
Ja, men jag tycker ändå att det är intressant att prata om vad du har gjort innan här för att få en förståelse vad som väntar härnäst här nu då med svensk innebandy då. Men hur ska vi börja och prata om din roll här nu då? Vad har hänt hittills?
Nej, men rollen som sådant är ju så är det en ny roll och det grundar ju sig ifrån att man ska säga styrelsen eller SSL och innebandyförbundet förhandlade fram möjligheterna för SSL att kunna bedriva sin egen verksamhet med alla rättigheter som då rör det själva, det kommersiella och medierättigheter runt SSL. Och i och med det så ville man ha en ansvarig för det som skulle kunna driva och bygga organisationen successivt. Och det var därför jag togs in. Det är ju för att bygga en organisation, se till att och driva upp intäkter och skapa en större förutsättning med resurser för klubbarna. Mm. Helt enkelt.
Ja. Och någonting som egentligen alla som är lite insatta kan fråga nu då, det är ju det här att Svenska innebandyförbundet har det senaste året gjort en massa avtal, men ni har inte gjort några än. Berätta, varför är det så?
Ja, men det är klart, ser man på vår verksamhet så har vi idag, vi har avtal med Returpack på Antamera, vi har avtal med Klubbhuset, vi har avtal med Sportexpressen. Och det är egentligen de stora avtalen som jag jobbar in, och sen blir det ju en sån här resa när man då förflyttas, och det är ju en av utmaningarna med idrotten generellt sett, att man själva tålamodsdelen är ju ganska obefintlig, vilket är bra för det driver frågorna framåt. Men det blir ju också så i en sån här, ska jag säga, förflyttning när vi tar över rättigheterna, vilket vi har gjort till oss, så valde vi att fokusera på ett antal områden. Det ena var att se till att få ut våra matcher så att de finns tillgängliga för allt och alla, att alla matcher produceras och att alla matcher sänds. Det var egentligen grunden in i det. Sen när du tittar på de kommersiella avtalen så har vi ett med Fantamera och vi har som sagt varit ett med Klubbhuset. Och sen gäller det att se över hur ser klubbarnas partnerstrukturer ut för att man inte ska klampa in och förstöra någonting utav den lokala affären.
Mm. Kan du förklara vad menas med det för de som inte förstår?
Nej, men egentligen så alla våra klubbar, både här och damklubbarna, har ju idag befintliga avtal med sina samarbetspartners. Och det är klart att när du lyfter upp frågan och så ska man jobba på en liganivå, så ska ju avtalsstorleken vara så pass att när du då fördelar den på lika många klubbar och lika många lag som vi har idag, så måste det ju komma ut någonting i den andra änden. Det vill säga att då måste ju storleken på avtalet vara större än vad det är idag för att det ska ge någonting. Då. Och då blir det ganska snabbt att se över hur ser klubbarnas partnerstruktur ut, vilka är de stora partners, vilka branscher finns de i. För att inte komma in med en bransch som redan en annan klubb har tecknat, vilket gör att det låser någonting annat i nästa ände. Då. Och det har varit en process i det, och sen hjälpte det ju inte till, kan man säga, den säsongen som har varit då, utifrån att vi inte fick ha publik på arenorna, vilket är en stor del i partnerskapen idag, att man vill aktivera sig mot slutkonsument, det vill säga i arenan. Men jag tycker att vi har jobbat på ganska ordentligt under säsongen och har flera otroligt bra diskussioner och samtal igång med potentiella partners. Men det är ingen lätt resa idag. Det vill säga att innebandyn är just på ett sätt stor. Det vill säga att vi har över 106-110 000 utövare någonstans i sammanhanget. Men när du jämför det med andra sporter så blir vi är en stor sport, men vi är en liten sport. Och det är klart att det gäller för oss att ta för oss och visa upp oss att man ser oss som en rättighet.
Mm. Vet att du var med och skrev på något avtal, om det var runt 2016-2017, som gav ungefär 500 miljoner till SHL-lagen. Nu vet jag inte exakt vilken summa det var, men det var väl i de svängarna. Innebandy befinner sig ganska långt därifrån. Man har inte ens 1% av vad hockeyn har. Eller hur ser du på de kommersiella möjligheterna för svensk innebandy?
Jag tror de är ganska goda, och jag menar, det har också varit syftet, kan man säga, med Sportexpressen och hela Bonnier Local. Det vill säga att vi vill få ut, där vi har ett SSL-lag, där vill vi att sändningen ska, och matcherna ska finnas tillgängliga. Och vi kommer ju från en situation där man inte fick betalt för medierättigheterna, utan man fick betala en produktion för att vissa av matcherna skulle finnas tillgängliga. Nu har vi där vi får betalt för våran rättighet. Sen kan man alltid önska att man vill ha mer pengar, men vi får betalt för rättigheten och vi har börjat bygga det tillsammans med Sportexpressen på en långsiktighet. Det vill säga att vi vill att våra matcher kommer ut och man finns närvarande. Sen blir ju jämförelsen med de andra typerna av idrotterna lite haltande, för att de har hållit på mycket längre i ett ligaformat, vilket gör att man har haft möjligheten att kunna bygga upp det här under en längre period. Men det är ju avsikten med vårat samarbete och avtal med Sportexpressen, att vi ska bygga upp kännedomen om SSL och vi ska bygga upp kännedomen om våra spelare och våra klubbar för att, kan man säga, successivt öka intresset.
Jag är helt säker på att det finns många som tänker, men det är ju mycket bättre om Sveriges Television sänder alla matcher.
Absolut, och jag tror i kombinationen, och det tycker jag man kan se utifrån att om vi tittar på SM-finalerna som var nu i fjol, så var ju det en av grundtankarna med det också. Det vill säga att vi har Sportexpressen med oss hela vägen under säsongen, inklusive finalerna, för de sänds på deras plattformar också. Och sen adderar vi till SVT, och det är klart att utifrån en bred kanal som SVT så har de en större täckning än vad Sportexpressen har, och det vet alla, det är inga konstigheter. Samtidigt så gäller det för oss att finnas ute där hela tiden i varje match. Sen om man kan toppa det som vi har gjort med finalerna i SVT, så är det jättebra. Så får man ju se, vad kan det ge för framtiden?
Men just nu så är väl målgruppen de som är ordentligt intresserade, tänker jag, kring det här konceptet.
Jag skulle säga att vår målgrupp är nog bredare än så, men jag tror de som hänger med oss just nu är de som är intresserade. Sen gäller det för oss att bredda det intresset så att det blir än fler. Så att antalet tittare, antalet åskådare som kommer till arenan, att de siffrorna ökar, antalet som följer oss på era plattformar eller på, kan man säga, klubbarnas plattformar eller SSLs plattformar blir fler och fler. Så det är ju en resa vi behöver göra, en tydlig resa också med ett antal steg som man behöver ta.
Runt själva produktionen här, alla matcher produceras, men produktionen är ju ändå ganska simpel kontra andra idrotter där man kan se repriser bakifrån, uppifrån, nerifrån, ja. Hela den biten. Ser du det som ett problem eftersom innebandyn är en väldigt snabb sport?
Jag skulle vända på det istället. Så jag skulle se det som en möjlighet. Det vill säga att igen då, grundtanken var ju att vi ville ha alla matcher ute och finnas tillgängliga. Och för att kunna ha det så måste man börja någonstans på en nivå. Jag menar, vart efter pengar och resurser kommer in så kommer vi kunna lägga än mer kraft. Men jag tycker att bara om vi tittar på de första matcherna i år så har vi tagit, eller slutet på förra säsongen kan jag säga, och de första redan i år, så har vi, tycker jag, tagit ganska stora steg i själva kvaliteten på sändningen, på allting runt omkring och på kommentering och på produktion. Så tycker jag vi kan se tydliga skillnader än vad vi hade i starten i fjol. För starten i fjol var inte bra. Vi hade en hel del utmaningar med starten som vi löpande diskuterade för att hela tiden förbättra. Jag tyckte halvvägs in i säsongen så började vi få till det på ett bra sätt. Och nu gjorde vi de sista matcherna förra säsongen blev riktigt bra. De första nu tycker jag har visat att vi kliver framåt. Och så gäller det att fylla på. Vi kommer att göra en del större produktioner under säsongen. För att då, kan man säga, lyfta upp ett antal matcher vid ett antal nedslag för att göra dem än mer tillgängliga så att fler kan titta på dem.
Vad är det vi behöver lyfta här nu för att innebandyn ska gå uppåt, framåt?
Jag tror det är just det. Jag tror vi behöver jobba med profiler mer. Vi behöver få ut. Åker ut och tittar på en innebandymatch idag så går det otroligt fort. Och du kan skapa en spänning och du kan ligga under med 4-5 bollar och sen helt plötsligt typ 3-4 minuter senare så är det vänt och så leder du som låg under. Hela den dynamiken och liksom, ska vi säga, hela skapat intresse runt omkring det, att det går så väldigt mycket fortare än vad det gör i någon annan idrott, och det händer så mycket på kort tid. Och jobba med profilerna och spelarna som vi har där ute tillsammans med de klubbar som vi har som gör ett enormt jobb i det här. Så tror jag att vi kan, med hårt jobb så går det att lyfta det här. Det går att se till att vi får ut det och får en större, det känns som ett uttjatat ord, men större tillgänglighet. Det vill säga att man kan följa oss i allt större, på var du än ska kunna titta på oss. När du än har tid att göra det så finns det highlights, korta highlights på några minuter, och det finns hela matcher, det finns halva matcher, det finns liksom målen, snyggaste målen, och det gäller liksom att paketera det där på ett sätt som gör att de som vill titta på oss kan titta på oss när de vill.
Men jag tänker ju att du behöver ett antal verktyg för att kunna lyckas med ditt uppdrag. Jag tänker publikmål, jag tänker, ja, men om man börjar med publikmålet då. Senast det var en hel säsong så hade du exempelvis herrligan hade ju 860 personer i snitt, och det är ju nästan 30% mindre än toppnoteringen som har varit ungefär på 1200 massa år tillbaka i tiden. Alltså, behöver inte du visa positiva siffror till tilltänkta samarbetspartner att vi går upp en nivå? Alltså, vi behöver ju höja oss, eller hur tänker du?
Nej, men det är helt rätt. Det är klart att hela den kan man säga, hela intressedelen av innebandy, om man tittar ner på SSL och innebandy generellt, så hela den intressedelen, vill säga hur många är intresserade, hur många följer innebandyn, som också i sin tur ger hur många tittar på TV, hur många kommer i arenan. Så det är klart att de där siffrorna måste ju vara på en nivå så att partner känner att det är intressant. Men jag tycker att vi börjar nu gäller det ju att vi jobbar stenhårt just nu, men om man tittar på sista säsongen vi hade åskådare, så tycker jag då var man på en nivå att ta det ifrån för att lyfta det vidare då, kan man säga. Och så får vi till ett antal nya arenor med bättre möjligheter och bättre kapacitet. Vi kommer ur en pandemi, så det gäller ju för oss och klubbar och innebandyn totalt sett att jobba stenhårt nu med att locka tillbaka publiken. För det är klart att de siffrorna behöver vara positiva för att en partner ska vara intresserad.
Ja, men jag efterlyser lite lagarbete här, för nu känns det som att det är väldigt mycket individuellt i varje förening där man jobbar med målbilderna. Jag tänker att man, det är ju lätt för mig att säga som inte behöver ta ansvar för det, men låt oss säga att alla lag i Superligan måste arrangera en sån här arenamatch i en ishall och göra det till innebandyns dag i Stockholm eller Göteborg eller var man nu befinner sig, för att verkligen boosta intresset och publiksnittet, för de matcherna räknas ju ändå in. Jag menar, för 15 år sedan, 10 år sedan, när hockeyklubbarna var ju väldigt på jakt efter att hitta ytterligare arrangemang i sina arenor. Jag vet att HV71 och andra lag samarbetade väldigt mycket med innebanden, och exempelvis Jönköping hade ju massa matcher i Kinnarps arena under en period, och Pixbo spelade i Skandinavien, och till och med Stockholmslag har ju spelat på Hovet, men det var ju ganska länge sedan nu. Men vad finns det sådana tankar att på något sätt också ta nästa steg, för medelsnittet har på något sätt ändå stabiliserats, men vi behöver ju också ha lite extra hjälp, tänker jag.
Nej, men, och det är helt rätt, och det gäller ju att skapa sådana tillfällen, och det får vi ju, det är sådana diskussioner igång för att se var ska vi kunna liksom göra ett antal nedslag, och då börjar vi i år med att göra ett antal, kan man säga, större, vi försöker plocka ihop ett antal större matcher vid olika tillfällen och göra dels en större tv-sändning, men också försöka fokusera lite hårdare på publiken vid det tillfället och se till att vi får tillbaka våra åskådare och ökar åskådardelen. Sen tror jag man måste lägga i förlängningen, så måste du lägga en längre plan, det vill säga att ja, men vid hur många tillfällen per säsong ska vi göra sådana här nedslag i en annan typ av arena? För det är klart att det gäller ju också i sammanhanget. När du ser SM-finalerna som då för ett antal år sedan spelade på Globen, det var ju på något sätt en samling där du på ett eller annat sätt kan attrahera både innebandy Sverige självklart, men också en del andra människor som kommer dit och tittar på det här för att skapa ett intresse. Vi vet ju att vid de tillfällen när du vrider upp den typen av både storlek på arena, så kommer det mer människor. Men det är ju ett jättejobb i sammanhanget att göra det, och jag tror att man måste ha respekt för det jobbet också, framförallt nu när klubbarna kommer sliter enormt hårt på att få tillbaka publiken och också försöka öka lite bara i numerär i de befintliga arenorna.
Så är det, men samtidigt så är det ju, statistik är ju ändå ett jättebra redskap, och framförallt så tänker jag exempelvis i Stockholm där faktiskt exempelvis Djurgården hade ju mått jättebra och haft en sån här match på hösten och en på våren. tillsammans med damlagen då som Täby och Nacka för att boosta. För det är ändå ett sånt lag och en sån stad som hamnar i blickfånget. Mm. Och även Skandinavien kanske med Pixbo då för att boosta publiksnittet. För där har vi ett dilemma. Storstäderna är ju sämst på att locka publik till matcherna i svensk innebandy, tyvärr. Mm. I alla fall när det är på SSL-nivå.
Mm. Jag tror där också, det är ju precis som tror jag, alla idrotter i de större städerna kämpar med det, att det finns massa annat man gör där. Men det är klart att det är också det smäller ju på utifrån, alltså utifrån smäller på. Men jag menar, kommer det dit fler människor så kommer det dit så många mer människor på en gång. Vilket gör att det händer någonting på en gång i statistiken. Men jag tror också det gäller att göra det här på ett långsiktigt sätt. Det vill säga inte bara någon form av tomteblås in och så blåsar det ut. Och så är vi tillbaka till gå igen på något sätt. Utan jag tror att man måste ha en plan för hur ska det här göras på längre sikt. Och göra de här nedslagen som är otroligt viktiga för att boosta saker och ting.
Absolut, men om jag är lite rak, jag kanske inte tycker att det är tillräckligt om Sportexpressen har en krönikör som är med på en match eller att man har en studio 10 minuter innan. Alltså det tycker inte jag är tillräckligt, utan jag hade faktiskt velat se den här typen av storgrepp där alla är med och bidrar, att distriktsförbund och alla föreningar i exempelvis Stockholm är med och jobbar för det här. För att hur ska vi annars kunna gå framåt som idrott om inte alla är med?
Nej, men det är korrekt. Jag tror faktiskt också det här som kan man se utifrån att vi kommer utifrån pandemin, så tror jag det formerar saker och ting på ett lite annorlunda sätt. Man kommer att behöva jobba annorlunda. Man kommer behöva jobba mera ihop för att nå ett resultat. För att det räcker inte med att en eller två eller tre, någon enskild förening här eller någon enskild förening där som sitter och jobbar med saker, utan man kommer behöva ta lite större grepp i det här för att både återfå intresset, och det tror jag är nog generellt i all form av underhållning, oavsett om det är inom kultur eller musik eller om det är idrott, att vi ska ha folk som går till arenan igen och sätter sig i arenan. Vi kommer att ha en utmaning på flera olika områden tills vi någonstans kommer över knölen där, och då gäller det att jobba stenhårt för att lyckas med det här. Och klubbarna jobbar enormt hårt just nu för att se till att när restriktionerna släpper att man har de bästa möjliga förutsättningarna för att ha folk i arenan.
Men hur ser klubbarnas ekonomi ut just nu i SSL?
Jag tror de kommer ju från, och det är bara hatten av för alla våra klubbar, hur de har slitit under den gångna säsongen med ingen, ingen och obefintlig publik. Hur lojal deras partners har varit och hur de har slitit själva kan man säga för att göra det bästa möjliga. Så tror jag att när du summerar så är ekonomin rätt OK. Den är nog inte 100% bra, det tror jag inte, och det vore konstigt om den hade varit bra, men jag tror att den är okej. Och det tror jag man ska vara väldigt tacksam för att den är okej.
Men hur tänker vi på tillväxten på 5-10 år? Alltså vad är målet för svensk elitinnebandy? Alltså när har vi 10-15 spelare per lag som är anställda av föreningarna, och vad krävs för att ta de stegen? Alltså, det känns som att vi är ganska långt därifrån idag.
Ja, om du gör en ögonblicksbild här och nu, så absolut så är vi en bit därifrån, men vi kan inte ha något annat mål än att de spelarna som vi har som spelar i SSL ska på ett eller annat sätt kunna ha bra förutsättningar och försörja sig på sin idrott. Och sen hur lång tid det tar, ja, det är jättesvårt att svara på. Allting är relaterat till hur mycket intäkter vi kan ha. Men vi kan inte ha något annat mål än att alla ska ha samma förutsättningar när det gäller att spela i SSL. Du ska kunna spela och utföra en elitidrott på högsta nivå. Och med det måste du ha förutsättningar, både i form av träning. Alltså träning och kunna förbereda sig. Ja, du kanske vill ha ett jobb på sidan, men ska du jobba 100% eller finns det faktiskt en ekonomi som gör att du kanske inte behöver jobba alls, eller du kan behöva jobba mindre? Ja, men det är ju någon annan målsättning kan vi inte ha än att vi ska hamna där. Sen hur lång tid det tar, det är ju supersvårt att svara på.
För frågan kommer ju faktiskt från spelare som är 10-12 år. Kommer jag kunna leva på innebandy om jag blir riktigt bra om 10 år? Mm. Och vad svarar du på den frågan?
Absolut, så är det. Något annat kan jag inte svara. Nej, men det är ju alltid sådär på något sätt. Hur långt är ett snöre? Men jag kommer tillbaka till det. Vi kan inte ha någon annan målbild än att man ska kunna göra det. Sen är det jättesvårt att svara på om en 10-åring idag kan leva på det om 10 år.
Nej.
Förhoppningsvis kan man det.
Kan du förklara för mig, vad är svårigheten med att jobba med innebandy på den positionen du har kontra det du har varit med om innan med hockeyn? Alltså, var befinner vi oss som idrott, om man är helt ärlig?
Nej, men du kan ju börja med hur många är intresserade av det. Jag menar, hockeyn och fotbollen är väl en 4-5 gånger större i, kan man bara själva, antalet intresserade. Vi har väl 1,5 miljoner ungefär där som är intresserade av innebandyn, eller på ett eller annat sätt följer. Det finns olika mätningar som externa gör där. Mm. Där hockeyn och fotbollen kanske ligger på 4,5 miljon intresserade. Så det är klart att bara där så är ju, kan man säga. Men jag tror inte liksom, det är klart det har en betydelse. Jag tror att vi ska vara duktigare på att ta hand om de 1,5 miljoner som följer oss. Och hur kan vi göra det? Och se till att de blir 1,5, de blir 2 miljoner, de blir 2,5 miljoner. Egentligen lägga en plan för hur kan vi göra det? Hur kan vi skapa det intresset? Hur kan vi få fler som utövar innebandyn? Att vi börjar liksom i 5, 6, 7 års ålder. Hur kan vi skapa en rekryteringsbas där som gör sen att vi har bättre och bättre elitspelare, fler och fler elitspelare, fler och fler lag som kan vara verksamma istället för det motsatta då? Mm.
Hur tycker du att alla ska jobba med innebandy? Jag tänker ishockey och fotboll, så kommer ju de här mikrofonerna till tränarna och spelarna och till de som jobbar med de här automatiskt idag, mer eller mindre, för att man har bestämt. Men innebandy måste ju jobba egentligen tvärtom, att man måste bli intressant, att man faktiskt kommer och ställer frågor. Vad ska man göra förutom att bråka med varandra, tänker jag.
Ja, bråka varandra tror jag inte. Det är ingen långsiktig lösning. Det tycker jag vi har definitivt kommit ur alla de historiska bråken som har varit. Ja. Och snarare där tror jag att man ska liksom på något sätt knyta händerna ihop och bestämma sig. Och där har vi en fantastiskt bra relation idag med Svenska innebandyförbundet. I att bägge parter vill se till att det här växer och vill liksom göra allt och ta i så det knakar för att verkligen få det att växa. Och det är klart att grunden där är ju, hur syns vi och hörs mer? På vilket sätt kan vi kanske attackera frågorna från ett annat håll? Det vill säga, hur kan vi skapa förutsättningar för våra spelare att de på ett eller annat sätt kan försörja sig och leva på den här innebandyn på högsta nivån, för att sen skapa de här idolfunktionerna neråt. Det vill säga att en 6-åring som börjar se upp till en spelare i SSL. Och det där skulle jag också vilja göra. Och det är klart att den resan är ju bara påbörjad. Men jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar för att man ska kunna lyfta ordentligt.
Mm. Hur lång tid tar det att få in en partner, alltså, som vill satsa på innebandy? Vi säger ett bilmärke. Alltså, tar det 1 månad, tar det 1 år, tar det 2 år? Alltså, om man börjar från scratch och man inte har ett naturligt samarbete.
Ja, men då är det ju snarare det senare du säger än det första, det vill säga 1 månad. Ja, men då ska du hamna väldigt rätt in på en gång. Det vill säga att du i deras budgetprocesser så ligger du precis, du kommer in. De kanske har avslutat ett samarbete eller har påbörjat leta ett samarbete. Annars är det ju ganska långa processer idag om man tittar på de pengarnivåerna som vi är ute för att se, för att kunna paketera SSL på ett vettigt sätt och se till att det blir pengar till klubbarna i slutet på dagen. Så måste liksom nivåerna vara rätt okej. Och då är det ju, då pratar vi ju halvår, år i processer beroende på var du kommer in i deras budgetprocesser och deras beslutsprocesser och var är innebandyn på kartan i deras fall. Ja, men är vi inte ens på kartan, ja, men då tar det ju ännu längre tid i att påvisa att vi ska vara på kartan och att vi är en liga som har allting under samma tak och vi driver saker och ting framåt.
Mm. Jag tänker att för en viss typ av summa så blir man nummer 17 inom fotbollen eller ishockey, men samma summa kan man ju bli nästan etta, tvåa, trea i innebandy. Är det ett säljargument eller vilka är argumenten för innebandy då?
Jag tror så här, det finns någonting, sen vill vi ju inte framställa oss som att vi är någon rea-funktion, utan jag tror
Nej.
istället ska man säga så här, jag tror vi fokuserar idag på att få in en handfull partners ungefär. Och i och med det så är det klart att investeringen hos oss, alltså jämställt med en av de större idrotterna, så är det klart att investeringen hos oss är ju väldigt mycket mindre. Och det gör ju att man kan tycka att då är beslutet kortare eller snabbare att ta. Samtidigt så måste vi ska säga, beskriva och lyfta fram innebandyn så att den matchar med det den potentiella partnern vill åt. Men det är klart att det ligger mycket i det du säger, att investeringen hos oss är mindre än vad den är i de stora sporterna, vilket gör att man kommer högre upp i ranken hos oss, absolut.
Finns det några tankar vad man alltså vill hamna och inte vill hamna? Jag tänker om onlinepizza vill vara med, det hade ju varit trevligt, men kontra Bauhaus eller alltså vad är det också viktigt vad det är för typ av företag eller samarbetspartner, alltså vilken typ av inriktning man har eller vad företagen håller på med?
Nej, men jag skulle säga, det ska nog vara en relevans till det vi håller på med. Det ska finnas en koppling till både vad vi håller på med eller vad de som följer oss är intresserade utav. Så att en partner, och det ska man säga, köparna idag, det vill säga partners och potentiella partners idag, de är ju väldigt duktiga på att selektera vad de är intresserade utav. För de jämför målgrupper och man tittar på tvärsan och korsan i, och men det här passar mig bättre eller det där passar oss bättre. Så oavsett vem vi än vill samarbeta med, så är det kanske så att våran mappning på de som vi har runt omkring oss inte passar. Men jag skulle säga att vi vill ha det kopplat till en relevans av vad vi håller på med. Vi vill se till att vi kommer rätt in hos en partner som också känner att man får något värde med att hänga hos oss. Sen vem det är, ja men det tror inte jag har så stor betydelse, för att det kräver också en form av investering, vilket gör att du måste upp på en viss nivå när det gäller partnerstiden.
Sedan 2002 så har vi ju en enda final i innebandy. Oftast så spelas ju den i Stockholm, den har spelats på lite olika platser i Malmö, senast i år i Gävle inför noll åskådare. Och det hoppas vi ju att det aldrig händer någon mer gång att vi ska tvingas spela inför noll åskådare. Men vad är ert arbetsredskap med SM-finalen som det ser ut nu?
Jag håller helt med dig. Jag hoppas verkligen inte att vi ska behöva spela de där två finalerna utan åskådare igen. Sen tycker jag att lösningen med Gävle blev väldigt bra utifrån att vi fick det i en tajt arena. Förhoppningen var att vi skulle kunna ha publik där, fast i begränsad mängd då. Men sen när det blev som det vart, så tycker jag att vi fick ut den på ett väldigt bra sätt. Men ser man på SM-finalerna idag så är det innebandyförbundet som har dem. Det är deras rättighet. Sen har vi en väldigt god relation med innebandyförbundet som gör att vi har möjlighet att tillsammans jobba med SM-finalerna. Men per definition så är det innebandyförbundets rättighet.
Men om jag förstår klubbarna rätt så skulle man vilja spela bäst av sju, eller vad är grundtanken där?
Jag tror det är alltid sådana här diskussioner som kommer igång, och nu har vi ju spelat på det här sättet, en utav få idrotter som har en final. Men det är ju också, i det så är det ju utmaningen att det är ju aldrig något lag som har hemmaplan. Naturligtvis om du skulle ha ett Stockholmslag och spela på Globen så skulle man ha hemmaplan, men så har det ju inte varit på en stund. Så det är klart att hemmamatcher i en finalserie kommer ju på ett eller annat sätt ta mer folk till arenan och titta och skapa ett större intresse. Men nu är ju systemet så och har varit att det är en final. Sen pågår det alltid diskussioner, och det tror jag också man ska tillåta sig kontinuerligt att utvärdera det man gör. Det vill säga, är det här den bästa lösningen för att skapa ett intresse runt innebandyn, eller finns det andra typer av lösningar?
Ja, det var ju ett väldigt politiskt svar där.
Jag kände det när jag svarade också, men jag tror att historien talar ju. Jag kan tilltalas av en final, för det avgörs på en match. Sen är det klart att jag har levt med idrotter som har haft 7 finaler där också en match 7 har en speciell karaktär utav det blir på något sätt en helt annan idrott då. Så jag tror att man ska ta med sig och liksom, ja, fundera på, ska det se ut så här framöver eller ska det vara på något annat sätt?
Vi fick uppleva 2 finaler med 2 olika speldagar här. Det var ju första gången. Finalerna har ju avgjorts sedan 2002 och i år då var det första gången som dam- och herrfinalen var separerade av olika anledningar. Eller egentligen en anledning då. Har det förs någon form av diskussion att separera de här 2 matcherna? Alltså exempelvis fredag, lördag. Jag förstår ju att det är oerhört svårt och kostsamt att hyra Globen vid 2 olika tillfällen. Självklart. Och det kanske inte skulle bära sig. Men fredag, lördag skulle ju ändå vara möjligt att kunna separera för att kunna sälja ännu fler biljetter.
Absolut. Och jag tror det är precis sådana där frågor man ska ta med sig och liksom fundera på hur kan vi skapa en ännu större hype om, förutsatt att vi fortsätter som vi säger nu med en final. Hur kan vi bygga den, eller de 2 rättare sagt då, på riktigt? Och jag tycker det här var en intressant test det vi gjorde nu. Nu var det ut av olika anledningar, men ändå en att det blev isolerat en dammatch på ena helgen och, eller ena lördagen och en herrmatch nästa helg efter. Så att man fick verkligen isolerat hela den respektive upplevelse. Sen kan det också finnas, kan man säga, fördelar med att ha det på samma dag. Det vill säga att, jag menar, publiken kan vara för de som tillreser. Och naturligtvis ut ett rent produceringsperspektiv så är det ju enklare med en dag. Men jag tror jag tror det är samma sak där. Man ska tillåta sig att fundera och utvärdera ordentligt. Vad tycker vi? Var det bra eller dåligt att ha det på olika dagar?
Jag vill inte vara negativ eftersom vi vet att det kommer bli det här året på samma dag. Men det är ju det att man kan ju inte fokusera helt och hållet på en match, utan när det blir 2 matcher så det blir nästan som en cirkus att man kör första matchen och sen ut med alla och så in med nya och de här intrycken hinner man ju inte skapa, och sen kan det ju vara 2 matcher i rad, kan ju vara mastigt för publiken också, oavsett om den är på plats eller på följaren via tv och webben.
Nej, men då, det är helt rätt och det är helt resonerat tycker jag utifrån precis som du säger, och jag menar, det är väl också lärdom man får ta med sig det här utav nu när vi kommer ur en pandemiperiod. Hur ska det här se ut i framtiden? För det är kanske inte så att för det blir ju ändå ett antal timmar som du spenderar i arenan om du vill se bägge matcherna. Man är där lite före, man ser matchen och man ser lite period emellan, och sen så ser du nästa match och så hänger du kvar lite efteråt. Det går ju nästan en hel dag. Och då måste man också fundera på liksom, är det rätt takt att göra det här i? Kan vi förvänta oss att våra fans och de som är intresserade av det här ska liksom hänga där en hel dag? Ja, det kanske man, för att man bygger en sån hype runt omkring det. Eller så behöver man göra det på ett annat sätt.
Ja, det är intressant, för att den känslan jag får är i alla fall att just nu så genererar inte en SM-final tillräckligt mycket pengar för att göra alla i innebandy eliten nöjda, eller?
Nej, men det tror jag, och det säger som nästan själv. Jag tror man kommer aldrig vara nöjd, och det ska man nog aldrig vara heller tycker jag generellt i en sån här fråga, men jag tror också det kommer kanske driva diskussionerna i, ska det se ut så här eller ska vi göra det på något annat sätt?
Tänker en utmaning för SSL är också att i serierna, om vi tittar på dam-SSL och om vi tittar på herr-SSL var för sig, så är det är väldigt stor skillnad på verksamheterna i varje serie. Om man tittar på herrsidan exempelvis, det är ju enorma steg som Storvreta, Falun, Kalmarsund och några klubbar till jämfört med några andra klubbar som är på en helt annan nivå.
Ja, och det tror jag som vi var inne på från början, det är ju liksom konsten och tricket i det här är ju att se till att skapa då likvärdiga förutsättningar för alla klubbar utifrån det vi kan bära in i affärer. Och det är ju ett av syften att pengarna delas ut lika kan man säga till våra klubbar utifrån de vi får in. Och jag menar, syftet där är att dra upp den nivån är ju för att skapa förutsättningar för att klubbarna ska kunna tävla än mer, att det ska bli tätare och tätare och att respektive klubbs verksamhet också fortsätter att utvecklas. För det tror jag är jätteviktigt att man som enskild klubb i det här utvecklar sin egen verksamhet. Men det kommer utav att man måste ha mer resurser då naturligtvis. Och det gör också att du kan skapa förutsättningar för att kunna tävla på än mer lika villkor som i sin tur gör att serien blir än jämnare.
En fantastisk möjlighet för svensk innebandy att synas internationellt är ju att vi faktiskt kan erbjuda sändningarna utomlands. Kan du berätta hur det fungerar?
Ja men absolut. Det ena är ju, och det kommer ju med att vi har ett antal utländska spelare som spelar hos oss som är väldigt skickliga. Och det har ju skapat ett intresse ute i Europa som gör att från och med den här säsongen så har vi gjort ett avtal med en tjeckisk kanal där matcherna, där det kommer gå plus 100 matcher i tjeckisk tv-kanal. Och det är ju ett sätt för oss att kunna marknadsföra SSL och våra lag betydligt mer och också öka den här kan man säga plattformen utav intresserade som vi sa. Sen utöver det har vi under hela den föregående säsongen och det fortsätter vi med den här säsongen så är det en tillgänglighet för internationellt intresserade att klicka in och då finns det en del på våra hemsidor där man klickar in och så kan man köpa en match eller man kan köpa ett abonnemang och så kan man följa sitt eller sina lag beroende på vad man är intresserad av. Och det intressanta med Tjeckien affären som gjordes är att den har i sin tur också skapat lite ringar på vattnet så då har vi visat intresse från Schweiz och vi har visat intresse från Finland på att göra motsvarande lösning som man har i Tjeckien. Så att det ska bli spännande att se om vi kan få det mål för den här säsongen.
Ja, det är ju stort för hela innebandyvärlden tänker jag. Jag menar, svenska superligan är ju den bästa ligan både på dam- och herrsidan.
Mm, absolut, så det känns otroligt spännande att kunna erbjuda det och framförallt att vi fick det intresset att lyckas skriva ett avtal där det också var lite pengar inblandat i vilket också är värdefullt för oss så att vi inte ger bort saker och ting.
Nej och just det att det också finns några tjecker i svensk innebandy och som också levererar både på herr- och damsidan. Det måste ju också vara en faktor för att svenska ligan ska vara intressant tänker jag.
Nej men det är helt rätt och det är ju den bassen som har blivit runt omkring de spelarna har ju skapat en ställd fråga ifrån Tjeckien att finns det här möjlighet för oss att titta på och hur många matcher kan vi få köpa och på vilket sätt ska vi sända så har vi ställt lite krav på hur det ska sändas då. Mm. Så det är klart att den framgången gör ju precis likadant som vi har väldigt framgångsrika finska spelare och schweiziska spelare så blir det också en del i intresset från de två länderna att synas och ha tillgång till våra matcher.
Ja, men jag är lite nyfiken. Vad kan vi förvänta oss av den här kommande säsongen och framöver? Alltså, det är någonting som vi kan se fram emot. Kommer ni leverera någonting spännande framöver? Kommer elitföreningar presentera något spännande framöver? Vad har vi att se fram emot?
Mm, det är en bra fråga. Ja.
Ja.
Det är en väldigt bra fråga.
Ja. Men det är inget avtal som är på ingång. Det är inga matcher som kommer spelas i USA eller. Nej, men
nu tänker vi riktigt utanför boxen. Nej, men det är bra. Ja. Nej, men det är bra. Jag ska inte skratta på det sättet. Nej, men det är klart att se det på. Vi kommer inte spela på några andra ställen än våra vanliga arenor i år. Och vi kommer ha en final. Vi kommer ha finalerna i Globen. Det är ju på något sätt. Det vet vi den här säsongen. Sen kommer vi ha ett antal nedslag under säsongen med en större produktion och mer studio för att lyfta matchen. Och där också vi kommer jobba tillsammans med Sportexpressen för att öka tillgängligheten än mer så att fler kan titta på matcherna. Sen är det ju en generell återgång kan man säga till det nya normala utifrån att vi vill ha tillbaka fans och alla våra intresserade in i arenan, och det kommer ju klubbarna jobba stenhårt med, och de restriktionerna släpper ju snart, vilket gör att det finns förutsättningar för att jobba på det, och det kommer vara ett väldigt hårt jobb med det. Men vi kommer inte spela någon match i USA. Däremot så jobbar vi ju utifrån ett ligaperspektiv tillsammans med klubbarna på att hur kan vi jobba med själva sportupplevelsen, det vill säga hur kan vi skapa att SSL ska bli än mer attraktiv som liga. Och då är det ett antal olika områden vi jobbar med. Dels ekonomin, det vill säga hur kan vi jobba med mer pengar. Och då, för att komma tillbaka till din fråga, så jobbar vi ju stenhårt idag på att sätta ett antal partnerskap. Och jag tycker att vi har som sagt varit en hel del bra samtal igång. Men det är inget här och nu som jag kan avslöja, mer än att diskussionerna är väldigt positiva. Det andra är ju upplevelsen, det vill säga hur kan vi jobba med upplevelsen i före, under och efter. Och jag menar, det är ju allt ifrån på alla plattformar, hur kan vi skapa en synlighet, och hur kan vi prata om innebandy mer på ett sätt, och hur kan våra matcher finnas än mer tillgängliga i form av highlights. Och där är ju ni utifrån innebandymagasinet väldigt viktiga att vi får ut, vilket idag finns på era plattformar, highlights ifrån Sportexpressen. Jättebra plattformar för oss att komma ut på. Hur kan vi liksom se över det samarbetet så vi blir en bredare där? Och sen då när du kommer tillbaka till arenan, hur jobbar vi där? Och det tycker jag vi får bättre och bättre intron. Det ser bättre och bättre ut i våra arenor. Vi får ett antal nya arenor som kommer successivt, vilket också skapar en bättre upplevelse. Och sen hur tar vi hand om det här efter matchen då? Hur producerar vi resultat? Hur visar vi upp matchen i efterhand? Vad pratar vi om matchen? För då bygger vi ju nästa match i det då. Och sen hitta ett spelschema i det som fungerar. Och sen är det ju varumärkena. Hur kan vi liksom jobba med klubbarnas varumärken? Hur kan vi jobba med SSLs varumärke för att höja det och höja statusen på det? Öka intresset, se till att det är fler som följer oss. Ja, men det är ju att ha en bättre, kan man säga, produkter runt omkring med ligan och spelet. Och sen sporten, hur kan vi utveckla den? Ja, men du var själv inne på, ska det vara en final eller ska det se ut på ett annat sätt? Hur får vi till ett spelschema i sporten som gör att det finns ett rätt flöde? Där vi, det vill säga att matcherna lokalt hos våra klubbar, ja men de är placerade när våra fans och våra intresserade vill gå på det här. Ja, då kanske inte det är just den dagen som vi historiskt sett har spelat på, utan vi kanske ska byta då. Vi kanske ska hitta andra tidslotter när vi syns och hörs. Så att de fyra stora områdena jobbar vi benhårt med för att liksom aktualisera.
Hur har ni resonerat? Nu har inte jag studerat spelschemat jättemycket, men runt jul och nyår, hur har samtalen gått där kring matcher? Vissa juldagar är ju attraktivt i många sporter att ha matcher. Hur har snacket gått i svensk innebandy kring det?
Jag har ju ingen historia i det här mer än förra säsongen, och den var ju speciell på alla dess olika sätt, vilket gör att jag tror att det här är ju liksom ett samtal som är igång och behöver fortsätta, det vill säga vilka är de mest optimala speldagarna. Och där tror jag man kanske då, för att prata om vad som skulle kunna hända potentiellt nytt, jag tror man behöver prata om det för att se och liksom kanske också sättas ner ordentligt och diskutera vilka dagar ska vi spela på, när är det, och sen är det ju självklart att alla kan inte få sin vilja igenom på allting, för annars då kommer vi ju spela jämt, och det tror inte jag heller är speciellt bra, utan man måste hitta tillbaka till ett antal dagar där det liksom är mest, där vi skapar mest förutsättning för våra klubbar att få in mest folk i arena.
Ja, nej, men tittar man historiskt sett så när innebandyn försökte ta kliv framåt på exempelvis 90-talet och synas, då var det ju så att en konkurrent då, ishockeyn, spelade ju tisdag, torsdag, söndag då, när man spelade matcher, och då siktade ju innebandyn in sig på lördagar och så började man spela där då. Sen visade det sig att det var många journalister och medier som var lediga på lördagar för att söndagar var en intensiv dag. Och det blev en nackdel här. Och sen misstänker jag att under tiden du jobbar med svensk hockey så blev det ju hela havet stormar med hockeyn. Man övergav ju söndagarna helt då till fördel för lördagar och andra dagar, eller hur?
Absolut, och det kom ju samtal med klubbarna där man tyckte att söndagen blev en sämre dag att spela på utav diverse olika anledningar. Lördagen var bättre, och då delades det upp i två speltillfällen på lördag 15 och 17:30 eller 18 eller vad det nu blev, att det blev liksom två sjok. Så det kommer ju, och det tycker jag är det de samtalen vi ska ha och påbörja eller fortsätta detta sagt med våra klubbar. Vad är de mest attraktiva dagarna för våra klubbar ute i landet och se? För jag tror också det, vi kommer inte ha ensamma dagar för innebandyn, för du har inte ensamma dagar för hockeyn eller fotbollen heller, eller i de olika nivåerna, utan det gäller bara liksom att skapa förutsättning för att våra klubbar, skapa förutsättning för att man har så mycket folk som möjligt i arenan och se till att våran upplevelse är så pass kul att vara på som gör att man kanske prioriterar den för något annat.
Ja, och om vi pratar ishockey igen här, så kom väl klubbarna fram till att man kunde skapa mer intäkter genom att spela på en lördag kontra söndag, eller?
Ja, absolut.
Ja, absolut. Och jag tänker väl att innebandyklubbarna också kan göra den analysen att vissa dagar passar bättre än andra dagar, men man kanske inte har samma möjligheter då i arenorna då.
Ja, men vissa börjar väl få det, tror jag, så att man i större utsträckning kan erbjuda liksom en helhetsupplevelse med mat och med fika och vad det än månde vara, så kan du erbjuda egentligen en upplevelse på som den som kommer till oss förväntas att få. Och då, när de förutsättningarna ökar, så blir det också än mer intressant att hitta än mer lämpliga speldagar.
Ja. Nej, ja, det var ju spontant något jag kände när jag gick på mitt första arenaarrangemang på 1,5 år, när jag såg IFK Göteborg mot Elfsborg på Nya Ullevi, att man faktiskt vill bli lite servad, och ja, jag kanske inte tyckte att jag blev det. Det är ganska smidigt att sitta hemma och käka och ha det gött, eller gå på en inomhusarena, alltså en hockeyarena, där det finns bekvämligheter och det man vill ha för att det ska bli en härlig eftermiddag och kväll.
Mm. Ja, men jag tror det blir än mer så idag, att man vill ha olika lösningar i olika tillfällen, och då, ju mer vi kan tillhandahålla det, desto bättre är det.
Mm. Ja, jag känner att vi börjar komma till slutet här. Det är ju så att man tänker att nu jäkla ska man grilla dig här ordentligt. Men jag känner att du har suttit ganska lugnt på stolen här och inte...
Det kanske för att det är bra frågor.
Ja, jag vet inte. Det finns ju alltid den här risken att någon tänker, men nu pratar du med vdn här och nu har han ställt en massa krav här, du får inte fråga om det och det och det. Men jag känner att jag ändå har ställt de frågorna som är relevanta att ställa. Däremot hade jag önskat att du hade sagt att jag har några avtal på gång här, men du ber att vi ska ha tålamod, om jag har förstått det hela rätt.
Ja, men det är klart. Saker och ting tar ibland längre tid än vad man önskar. Och jag är extremt otålig. Så vi driver på alla dess olika fronter för att skapa bra förutsättningar för våra klubbar. Så det är ju naturligtvis ingenting vi sitter och håller på med, men i grund och botten så har vi har ingenting färdigskrivet idag, det har vi absolut inte, men vi har väldigt bra samtal. Den här boken är ganska bra.
Okej, ja. Okej, ja, det är väl bara att ta upp och börja ringa då efter vi har pratat vidare kanske då.
Ja, men det är en bra ringbok det här faktiskt, och det finns en hel del bra kontakter i den, och jag menar, ingen ska säga, i allra högsta grad så vill jag se till att vi får göra ett antal affärer, för det kommer skapa väldigt mycket bättre förutsättningar för våra klubbar och oss som liga att göra det.
Mm. Varför är du rätt man till det här jobbet, tänker du?
Det ska du nog inte fråga mig om, men nu får jag möjligheten att svara på det. Så
ska jag svara frågar.
Ja, det är nog de som har valt mig i det sammanhanget. Sen har jag tackat ja till det, och jag tackar ja för att jag tror att i all enkelhet så finns det ett väldigt, väldigt stora förutsättningar. Innebandy är en otroligt spännande sport. Det är en liga som jobbar för att skapa förutsättningar åt sina klubbar och lagarna. Vi har allting under ett tak, det vill säga dam här, vilket gör oss helt unika. För oss är jämställdhet och jämlikhet inte en fråga, för det är en självklarhet för oss. Det tilltalar mig enormt mycket. Och sen höjden på professionalism, det vill säga sportsligt, hur mycket bra spelare och som vi har i våra två ligor är fantastiska. Sen är jag, tittar man på varför jag tagit det själv, det är för att jag gett mig den på att jag ska se till att dra in en partner, skapa en partnerstruktur och bygga en organisation för det här. Och har ett enormt stöd från både klubbar och styrelse för att göra det. Sen tar det längre tid än vad vi någonsin skulle kunna önska oss att det gör. Men jag tror uthålligheten är väl en av mina styrkor. Kontaktnätet är väl en annan styrka. Och sen en ganska stor arbetskapacitet för att göra affärer. Och sen är jag duktig på att göra affärer. Det är konstigt med det. Men hittills har jag inte gjort någon. Så då kan man ju tycka att jag inte är duktig. Men jag tror att förutsättningarna har varit lite speciella. Vilket gör att vi behöver jobba än hårdare.
Nej, men jag gillar just det här att du faktiskt har varit med under många år och varit med på den här resan och tagit avtal i mål kontra någon som faktiskt inte har gjort det. Du har ju, du vet hur man ska göra.
Absolut, absolut. Sen är allting inte översättbart, det ska man också ha med sig. Men vi har gett oss den på att vi ska skapa förutsättningar för våra klubbar och våra spelare att kunna utveckla sin verksamhet.
Vilket bra avslut av detta avsnittet. Du fick briljera att förklara hur du ser på ditt arbete. Jag tackar så hemskt mycket för att du ville vara med.
Tack själv. Tack för att jag fick vara med.